Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Gedda.
Hur är läget, Tim?
Läget är rätt bra.
Härligt.
Det är lite upp och ner på börsen, men det är inget nytt. Det är som vanligt.
Torsdag, 8 september.
Jajamän.
Rätt gott. Ja, du, vet du vad jag såg idag? Sintella, det var en av deras investerare, typ 100 miljoners värdering. De har plockat på sig så mycket aktier så de blev budpliktiga. Och okay, de la ett bud.
Okej, okay. Skambud.
Ja, 13% under, ja, under kurs.
De är tvungna.
Ja.
Det var, jag minns vad stor grej när jag har den här, det var den här internationella engelska skolan.
Mm.
Det har hänt också flera gånger liksom. Det är, nej. Ja,
var,
det
är inte så mycket. De är inte börsnoterade längre, va?
Engelska, nej,
skolan.
Det är uppköpt.
Ja, precis. Precis. Mm. För det enda vi har på börsen som är skolverksamhet, Academedia.
Nej, det är många, det finns det 5 stycken.
Ja, okej.
Okay. Jag missade då på Apprendera, skolor och sånt finns det också.
Ja, bra.
Så det är bra. Får vi se inför valet. Nej, men dagens nyheter var ju ECB, Europeiska centralbanken, kom in med en stor räntehöjning, så kallad trippelhöjning då, alltså 0,75%.
Triple hike.
Nu minns jag inte exakt vad den gick. Jag tror den gick, jag tror räntan går från 0,5% till 1,25.
Mm.
Så nu blir det ju högre press på Ingves här i Sverige att också leverera liknande storlek på sin höjning.
Man snackar ju mycket, förmodligen kommer ju Ingves följa ECB.
Ja.
Jag tror på en triple hike. Blir det en double hike, alltså 50%, eller 0,5%,
ja,
så är det en positiv överraskning. Men jag räknar med 75%. Ja, inte 75%.
Man vill ju också stäva inflationen.
Ja.
En intressant sak som kom nyligen var att i Australien så var det deras riksbankschef eller motsvarande liksom, centralbankschef som pratade om att deras aggressiva räntehöjningsperiod skulle löpa mot sitt slut nu. Det är ganska intressant att höra dem sa det ganska konkret. Liksom.
Precis,
så men de kommer att höja lite mer fortsatt, men det är inga sådana här stora höjningar. Liksom.
Mm. Jag kom precis. Mm, jag har en smaskig grej sen.
Okej, okay, vad bra. Men nog om det, vi har ju faktiskt ett väldigt speciellt avsnitt kan man säga.
Mm, det är, amen, det är lite av kollega kan man säga så. Lite så, som träffat lite ungt med och fantastiskt duktig individ och väldigt duktig på både privatekonomi och investeringar.
Det är en bra kombination.
Det är en fantastisk, skulle jag säga. Jag skulle säga att det ligger rakt i linje med vad vi försöker förespråka.
Absolut.
Så att, och med det sagt skulle jag vilja välkomna Niklas Danaliv till podden. Hej Niklas!
Hej, tack så mycket!
Hur är läget?
Välkommen!
Det är fint. Jag är som ni hör en äkta skåning.
Ja.
Så gött.
Jag tenderar ju bara att omringa mig av skåningar. Sambon i skåning, bolagspartner i skåning, Niklas du skåning, Tim?
Göteborg.
Ja, konstigt. Ja. Härligt, härligt. Men vem är Niklas?
Mm, och var kommer du ifrån?
Ja, Skåne då.
Ja, men.
Jag har passerat 50 för något år sedan och jag var mycket aktiv i studentvärlden i Lund. Jobbade mycket ideellt. Och sen efter några år sen läste jag till ekonom samtidigt och sen efter några år så sökte jag mig till finansbranschen och det var ju ganska, där är det ganska mycket fokus på att tjäna pengar som ni vet. Ja. Jag lärde mig jättemycket men blev gradvis mer och mer desillusionerad så jag lämnade branschen efter 5 år och startade ett litet utbildningsbolag som heter Goda Tider där jag drillar folk i finansiell intelligens och försökte lite grann vaccinera dem mot finansbranschens metoder och lära ut vilken sorts produkter man ska undvika och vilka aktiefonder som kanske är vettiga att satsa på istället. Och då hjälpte också till att hjälpte folk att sänka deras så här, vardagskostnader i syfte att de skulle kunna ha mer pengar att investera. Och kan man göra både och investera smartare och investera mer pengar varje månad så kan vem som helst bygga upp en miljon i arbetande kapital. Men det tar ju då 5-15 år beroende på vilka förutsättningar du har.
Men Niklas, då måste jag fråga dig, vad var det som fick dig att få sån avsmak för just finansbranschen?
Ja, det var ju där att finansbranschen är väldigt bra på att sälja in produkter och lösningar som ger en hög intjäning till finansbranschen men som kanske inte alltid ger bästa möjliga avkastning till kunden. Mm.
Du menar det här strukturerade produkter som är så här, om det är tisdag på klockan 4 och det blåser i sydlig riktning, ja, då avkastar vi 2%. Är det de goda produkterna vi snackar om? Som...
Till exempel, men det kan även vara fond-i-fond-lösningar, det kan vara hedgefonder, det kan vara andra former av konstruerade produkter som där finansbranschen är bra på att gömma lite avgifter här och där.
Ja, alltså, jag läser ju finansmaster liksom och man lär sig hela tiden, eller de pratar ju jämt om det här med fonder, aktiva fonder och passiva fonder liksom, och mycket är ju över tid så är det ju svårt att överplacera index, så är det ju liksom. Mm. Så ofta blir det ju en onödig utgift kan man säga.
Mm. Vi är ju varnat innan de BEA-förvaltarna, de som är
passivförvaltarna,
de som är för passiva egentligen men tar betalt som om de är aktiva.
Ja.
Sen ledde den här kursverksamheten till att jag också lanserade en separat aktietipstjänst 2013. Där var en hel del fokus på att tipsa om bra börsnoteringar. Mm. Så det var säkert hälften av tipsen som hade det fokuset. Och så var den andra halvan med vanliga aktietips. Och då kom jag till insikten efter några år att bästa tillfället att köpa ett nytt börsbolag är sällan vid själva börsnoteringen. Utan det är smartare att köpa in sig i bolaget 1-2 år innan de kommer till börsen. Men det kräver då att du har en hel del kunskap och kontakt och kapital. Så det är svårt för vanliga människor att göra den sortens investeringar. Där minsta belopp kanske är 1 miljon eller så. Och det är det som blir startskottet till att börja bygga upp Polynom. Som är den verksamheten jag jobbar med mest idag. Och det är ett onoterat investmentbolag. Vi har 1100 delägare där vi tillsammans har råd att göra sådana här investeringar. Som vi kanske inte haft råd att göra enskilt.
Mm. Nej, men onoterade branschen är ju väldigt, ska jag inte säga exklusiv värld, men säga så här, och
svåråtkomlig kan man säga.
Ja, men jag tycker Niklas belyser problemet rätt väl, för att visst, du kan hitta onoterade grejer och köpa rätt enkelt, men problemet är att du som privatinvesterare får inte ta del av de bra bolagen, framförallt inte i en onoterad marknad. Förstår du vad jag menar? Så att de grejerna som är lätt att komma över är oftast sådana bolag som är alltså, antingen bara dåliga eller bara rent av scambolag liksom.
Ja, det ligger tyvärr lite sanning i det att är det riktigt fina kvalitetsbolag så är det oftast huggsexa bakom kulisserna bland private banking aktörer och family office och liknande. Så då måste du måste ha bra kontakter och kunskap för att du ska liksom kunna få in en fot i den. Jag sa att de ska ta in 50 miljoner som exempel, så kan det kanske komma in teckningar för säg 300 miljoner. Och då blir det lite grann en skönhetstävling att den som har rätt, ja, vem ska vi ta med i boken så att säga.
Ja. Och det är också pengapung där också som räknas. Alltså det är klart, alltså, om de frågar mig lite till, vi har inte så mycket pengar på sig. Men om man till exempel tar på
Hollywood. Tala för dig själv. Nej, jag skojar.
Så det blir ju, då vet ju bolaget att de får med sig en investerare som kan på potentiellt putta in mer pengar.
Man vill ha en långsiktig investerare med mycket DG som kan fortsätta liksom att supportera ifall det kan behövas.
Mm. Så det blir ju rätt naturligt att de här onoterade bolagen väljer en större aktör.
Mm, eller en fond eller något liknande. Mm.
Nej, det brukar vara så att de prioriterar större tickets. Så låt oss säga att vi tar det exempel på att de ska ta in 50 miljoner. Typiskt har man kanske en ankar som ska sätta hälften, 20-25 miljoner. Och sen så hackar man upp de återstående pengarna på mindre poster om kanske 1-2 miljoner. Men är det då någon som säger att jag vill ha 5 miljoner eller jag vill ha 7, då prioriterar man dem. Och om det sen då blir några, på slutet kanske då är en 10-15 personer som ville sätta vars 1 miljon, som de blir strukna för listan helt enkelt, därför att de fick inte plats i boken.
Mm. Det blir lite en populärhetstävling kan man säga. Fast
lite så.
I bolagsform. Ja. Investerarform måste det bli. Ja. Men det är skitcoolt. Men du har ju, vad är det när du har undervisat i liksom, eller föreläst om liksom privatekonomiska tips, vad är det, hur brukar det se ut?
Ja, det består av massa olika delmoment, så jag kan inte, alltså, grundkursen är ju kanske 20 timmar lång, så jag kan inte återge det på 5 minuter, men en viktig faktor är ju helt enkelt att man ska vara medveten om att de flesta ekonomiska begrepp är ganska abstrakta. Alltså om jag säger till exempel att bananerna på ICA kostar i den här veckan 25 kronor kilot, så fattar man instinktivt vad det betyder. Men om man säger att din tjänstepensionsplattform har en årlig försäkringsavgift på 0,5 och fonderna ligger och snittar 1,4% om året i årlig förvaltningsavgift, så blir det lite fikonspråk och det är svårt att greppa det. Vad betyder det i praktiken? Och det, finansmarknaden älskar att det är så, därför att när folk har svårt att förstå och greppa någonting och de har mycket att göra, så blir det lätt att man mentalt trycker det ifrån sig. Men om vi leker med tanken att du har dåliga fondlösningar på din tjänstepension, där du har kanske en halv miljon, så motsvarar det ungefär som att du går på ICA och sen helt plötsligt så kostar bananerna sig 200 kronor kilot. Du skulle ju haja till då på ICA. Vad fan, 200 kronor kilo? Jag kan inte betala så mycket för bananer. Så då skulle du antagligen vägra att köpa bananer på ren princip. Men sen, samtidigt så kan motsvarande sak hända med dina tjänstepensionsfonder. Att i praktiken betalar du 200 kronor kilo för bananerna fast i din tjänstepension. Och du är lyckligt ovetande om det. Så därför kan det vara smart att man översätter de här procenttalen till konkreta kronor och ören, så att man förstår vad det är som står på spel.
Mm. Och visst, du har väl en lite sån beräkning för oss? För...
Ja, jag kan ge ett väldigt enkelt räkneexempel. Om ni tänker att en typisk svensk som är i 30-årsåldern har kanske 100 000 i sin tjänstepension, och så kan de jobba say, minst 30 år till. Och så sparar arbetsgivaren 1 000 kronor i månaden. Och då kan de ligga på say, en total avgiftsmassa runt say, 2%. Och man kan då med ganska enkla medel halvera den kostnaden från så här, 2-1%. Och då är frågan, vad gör det för utväxling då på de här 30 åren om man går från 2-1%? Och då kan man då tycka, men det var 1% hit och lite, det är inte så mycket att tjafsa om. Men det blir faktiskt nästan 400 000 kronor i extra avgifter om ni ligger på 2%. Så kan ni då gå ner till 1%, så sparar ni 165 000 kronor i avgifter. Vilket är ganska mycket på 30 år.
Men det är en del deg.
Framförallt en jävla massa bananer skulle jag säga.
Mycket bananer.
men bäst av allt är att tittar man sen på hur mycket pengar ni har kvar som ni ska sen ta ut och leva på som pensionär, så ökar ert kapital med 425 000. Och då kan man undra, hur är det möjligt? Om nu kostnaderna sjönk med 165 000, varför är det då 425 000 kronor rikare? Och det beror helt enkelt på att hade finansmarknaden inte snutt de här 165 000 kronor extra, så hade de kunnat vara kvar och växa i din tjänstepension. Och då hade de vuxit med 405 000 på de här 30 åren. Mm. Och det är mycket pengar.
Det är ju ränta på räntan, va? För de tar ju din ränta.
Precis.
Det är ju så det är. Mm.
Och faktum är att det är så pass mycket pengar att det är svårt att mentalt greppa det. Så jag brukar dela med 60. Delar man med 60 så blir det ungefär 7 000 kronor extra varje månad i 5 år. Mm. Och det är ungefär skillnaden mellan att behöva jobba tills man fyller 70, som gäller för många som är födda på sig 90-talet och senare, och att kunna gå vid 65 som många gör idag.
Mm. Det blir så mycket bättre när du förklarar det så i siffror. För vad var det, vad sa du, 6000 kronor? Alltså 7000
kronor. 7000 kronor extra i månaden i det här enkla räkneexemplet.
Ja, det är ju liksom, det är ju folk lägger på en lägenhet idag.
Det är en hyra typ.
Ja, ja. Typ en billig hyra. Men
det beror på.
Ja, precis. Jag tänker.
Och det sjukaste är alltid att den här förändringen tar kanske, ja, en halvtimme att fixa till. Eller kanske inte, men man får se över det hela kanske 15-20 minuter en gång varannat år. Då man kan vara se över sina fondval i tjänstpensionslösningen. Så på de här 30 åren så pratar vi kanske en arbetsinsats på kanske, ja, 10-15 timmars arbetsinsats på 30 år.
Mm.
Men då är det rätt schysst timlön på de här timmarna.
Det är sant alltså.
Väl investerad tid.
Och de här 7000 kronor extra per månad i 5 år, det blir rätt många kilo badaner.
Kan man nästan öppna ett zoo sen? Alla djuren så att säga.
Ja, ja. Eller gör mycket banankaka eller någonting.
Ja, ja. Visst är det så, visst är det så. Men vad är det? Det finns ju många fler sätt att bli rik, vet jag, när vi har pratat tidigare. Utan bara se över sina förvaltningskostnader. Men det finns ju även fler kostnader i livet, eller hur? Visst är det så? Som är viktiga att se över.
Ja, nej, men det är ju helt enkelt det stora utmaningen när man ska fixa sin första miljon är helt enkelt att många svenskar har, deras sparande är lite i lägsta laget, och då menar jag deras verkligt långsiktiga sparande. För det finns ju folk som buffertsparar och sen så försvinner pengarna när de ska, ja, renovera köket eller byta bil eller vad det kan handla om. Jag pratar det sortens sparande där man faktiskt låter pengarna växa i lugn och ro i 20-30 år. Och där kan man, det finns ganska många enkla saker man kan göra för att, ja, sänka sina kostnader helt enkelt.
Sån här så, tips älskar jag.
Det är bra.
Ja, men bara så enkel sak som att nu sticker ju matpriserna ganska mycket. Så jag menar, om man börjar handla mer mat på Lidl eller Willys eller de här lågpriskedjorna, så kan ju en normal person eller familj lätt sänka sin månadskostnad med 500-1500 kronor varje månad. Men skulle säga ganska oförändrad livskvalitet.
Mm.
Man kan se över sina prenumerationer. Måste du ha 8 prenumerationer? Kanske finns familjeabonnemang, man kanske kan dela med en kompis eller min favorit, säg upp abonnemanget och sen kommer kundtjänst garanterat ringa in om 2-3 veckor och typ, ja, vi ser här att du har lämnat oss, så kan du tänka dig att komma tillbaka, vi har ett specialerbjudande. Ja, men det är verkligen så att de som är otrogna, de belönas jättemycket via specialkampanjer och annat, men de som då är trogna betalar då prenumerationen år ut år in för att betala ordinarie pris.
Vad har vi lärt oss idag då? Var otrogna och köp bananer.
Nej.
Samma sak med bolån. Det finns ju en massa fin statistik kring snitträntorna på bolån. Och många svenskar ligger och betalar en bra bit mer än vad snittet är. Så där kan man ju ta reda på statistiken som bankerna måste för övrigt redovisa öppet. Och så kan man lite grann spela ut bankerna mot varandra. Då kan man snabbt plocka ner bolånen på 500-600 på månad.
Idag är det också ganska enkelt att byta bolån. Skit. Bank liksom.
Mm. De har gjort det enklare, så det är verkligen någonting jag förespråkar jättemycket. Och det finns ju typ så här Landshypoteket och Stabelo och sådana aktörer som bara gör bostadslån. Vilket gör att de kan bara right off the bat erbjuda väldigt förmånliga räntor.
Mm.
Och här är en bra tumregel ni kan ta med er, att om ni kan sänka kostnaden med 400 kronor per månad och ni kan investera de pengarna till 10% avkastning, vilket var i Stockholmsbörsen har snittat de sista 20-30 åren, så växer det till det 20-dubbla på 10 år. Så 400 kronor i månaden blir 80 000 kronor 10 år senare.
Det är bra grejer.
Så gör man då kanske 3, 4, 5 sådana åtgärder, så är man snabbt upp i 2, 3, 400 000. Så det är inte speciellt svårt att få upp den där första miljonen i arbetande kapital om man liksom har kontroll över sina kostnader helt enkelt. Men här är dock viktigt att komma ihåg att om vi leker här med att jag kan trolla nu och simsalabim, alla som lyssnar på detta, jag har sänkt er månadskostnad med 1000 kronor, så har vi permanent, och sen träffar jag er på stan om säg ett år, vad tror ni har hänt med den tusenlappen som ni har haft extra på ert lönekonto?
Livsstilsinflation.
Nej, men alltså, vi människor tenderar ju att använda de pengarna som finns på lönekontot, så ska den här besparingen gör nytta på riktigt, så ska man ju lära sig att låsa in besparingen, kallar jag det för. Logga in på banken och öka ditt outgear med motsvarande belopp. Då har du ju oförändrad livskvalitet, men nu växer din pengamaskin 1000 kronor snabbare varje månad.
Mm.
Och det tar kanske 30 sekunder att öka outgearet på banken.
Det där är mycket, mycket bra. Det viktigaste är ju att man alltid ska spara I början på månaden?
Ja.
Eller i början på din lön då du fått den?
Den 26 smäller
det. Den 26 liksom. Och ja, inte se hur mycket pengar som är över liksom. För att då finns det ju en större tendens att...
Ja, men jag köper en till glass. Jag köper en till,
ja, exakt, ja.
Nej, men jag tar en taxi eller... Ja. Fan, man nu lägger pengarna på
nej, men det smarta är såklart att man bestämmer hur mycket man ska spara. Ni har säkert hört talas om FIRE-rörelsen.
Financial Independent Retire Early.
Snyggt.
Precis. Den har vuxit ganska stark i USA. Ja. De här fantasterna som lever enligt FIRE, de är ju oftast ganska extrema. De ligger ju och försöker spara 50-80% av sin nettoinkomst.
Det är svårt.
Medan en typisk svensk kanske ligger och snittar 0-5% kanske av sin nettoinkomst. Men då kan jag tycka att om nu de här FIRE-människorna kan spara sig 50%, då borde jag ju åtminstone kunna komma upp i sig 10-15% nettosparande och ändå kunna leva ett ganska normalt liv.
Mm. Mm.
Ett annat sätt att tänka är helt enkelt att låt oss anta att du, om du bor själv eller om du har en partner, så har du gärna en koll på vilken hushållsinkomst ni har. Och om ni då tycker att ja, men vi klarar inte av att spara mer än sig maxar vid 3000, och så säger jag typ, nej, men jag vill utmana er till att tänka ifall det hade varit möjligt att öka till sig 5000. Då kan man ställa sig följande fråga: har ni vänner och bekanta som inte tjänar lika mycket som ni? Ja, det har ni antagligen. Har de mat i kylskåpet? Har de kläder på kroppen? Åker de på semester? Ja, då kan jag ta svar ja på alla de frågorna. Och ändå så, nu står lite grann vad jag är ute efter, att kan ni som folk som har sämre inkomst än er spara och leva ett bra liv, så borde ni kanske också kunna göra det.
Mm.
Och om man inte tror att det är möjligt, så kanske man ska bjuda då sin lite fattigare vän på lunch en dag och säga: jag beundrar dig, du är ensamstående mamma med två barn liksom. Hur får du det gå ihop? Jo, jag gör så här och så här, och jag har använt de här knepen och knopen. Då kan man få sig att ha intressanta aha-upplevelser, plus att man får käka lunch med sin polare.
Ja, den är alltid bra. Det blir en lunch fattigare, men en livs, alltså kan man säga, en framtida passion rikare kanske. Man ser det, men det är väldigt kul att säga det här, Niklas, för att detta är ju väldigt mycket, jag och Tim har snackat om det här väldigt mycket liksom, ränta på ränta-effekten och knep och spara pengar, och det är ju lite så här, folk bara, men nu kommer jag gå vidare här, men att spara pengar är väldigt enkelt i bra tider, men det är ju ännu viktigare att spara pengar i dåliga tider. Lite av den här att never waste a good crisis.
Nej.
Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det är ännu viktigare och ännu bättre potentiellt köpläge då, när kurserna är som lägst och uppsidan är som störst.
Mm. Jag märkte det senast jag var på träffade några kompisar igår liksom. Så pratade vi lite om börsen liksom, och de är ju inte lika börsintresserade som jag är. Men så sa jag det, så de pratade lite så, men vad sparar ni nu liksom? Och så många är ju liksom, nu är många avvaknade och rädda liksom, för man vet inte vad som kommer att hända. Men det är ju nu om någonting som man satsar på liksom, och fortsätter månadsspara.
Jag såg vem som twittrade på Twitter rimligtvis, att han bara, jag är så fullinvesterad nu på börsen att jag knappt har råd att käka. Du vet att det är rätt, ja, det är rätt tät snubbe liksom. Så att det är gott, jag gillar den approachen liksom, för det är ju helt rätt. Men nu ska jag inte säga att man ska ligga så mycket på gränsen, absolut inte kanske, men fundamentan är ändå väldigt god, skulle jag påstå.
Berättade jag, jag hade en kontakt, eller min bekant var det. Han var så toklång i bolag liksom. Han var, det här bolaget är så billigt. Det var så något net liksom, där bolaget substansvärde var mycket högre än vad det var på börskursen liksom. Så allt han ägde liksom, men han satte in hela sin lön och allting liksom i det bolaget, för det hade mycket högre, han sa att det var mycket högre räntevärde i bolaget än vad jag kan ha på min bank liksom. Så då hade han liksom alla sina pengar investerade i aktier, och sen så när han skulle ha någon utgift så fick han sälja aktier varje dag liksom.
Ja, just det
han sålde varje aktier varje dag eller varje vecka liksom, för att täcka sina löpande utgifter. Helt sjukt alltså, helt sjukt.
Nordnet eller Avanzas bästa kund.
Ja, herregud.
Ja. Nej, men det är ju speciellt. Det roliga är att Kahneman fick ju Nobelpriset för några år sedan för att han hade bevisat i sin livsforskning att vi människor är inte speciellt rationella. Så lek med tanken på att Ikea skulle få för sig att ha 40% rabatt på hela sitt sortiment. Då skulle ju typ halva svenska folket vallfärda till varuhusen och slåss om billiga möbler så att säga.
Ja.
Men när det är 40% rabatt på Stockholmsbörsen, ja, då är det inte så att svenska folket kastar sig över nerbombade kvalitetsaktier, utan det är precis tvärtom. Men rea som rea, är det 40% rea på sig ordinarie pris, så varför inte passa på att köpa?
Ja, jag håller helt med. Jag håller helt med.
Ja, men det är väl definitionen av börskrasch är ju när börsen har gått ner. Man ska ske på rekyl och börskrasch. Rekyl har vi ganska ofta, i snitt en, ibland till och med två på ett år. Det brukar gå ner så här 10-20%. Och de brukar återhämta sig ganska snabbt. Börskrasch däremot är när man går ner så minst 30% och ibland 40-50% till och med 60% nedgång. Och det är inte så ofta det händer. Det är väl kanske, ja, 2-3 gånger på en 20-årsperiod ungefär.
Vad skulle du säga det för status på börsen idag?
Jag skulle precis säga det. Är inte det ner, om man kollar i dollartermer, så är väl typ OMX ner typ 30%.
Nej, det blir ju mer än så. För att jag tror breda index är ju fan ner typ 30%.
Ja, jag har inte kollat siffrorna på sistone, men vi skulle säga att vi närmar oss kanske börskraschsiffror. Men vi kan väl inte riktigt där än om man pratar klassisk börskrasch.
Det är inte den här flash crash utan, eller inte flash crash är ju fel benämning, men det är inte den här snabba nedgången i alla fall, utan det är vad man kallar kanske för en soft landing.
Ja, nej, men börskrascher brukar, en klassisk börskrasch är oftast ganska utdragen. Flash crasher som exempel covid-kraschen är relativt sällsynta, för där hade vi ju 35% nedgång på typ 30 dagar eller något sånt. Det är ganska ovanligt.
Ja, men vi hörde och generellt sett, innan vi, vad tror du, ska vi ner ännu mer?
Ja, nu om de marknaden har ju prisat in till viss del att det ska bli 2 stycken trippelhöjningar från Riksbanken innan årsskiftet. Om det skulle bli verklighet så kommer nog inte börsen tycka att det är jättekul. Och framförallt inte om man kombinerar det med extrema elpriser och matpriser och massa andra, ja, inflationsdopade priser så att säga. Då skulle vi i teorin kunna gå in i lågkonjunktur nästa år. Men å andra sidan så kommer ju antagligen så att Riksbanken förhoppningsvis sänka räntorna för att stimulera ekonomin mitten, slutet på nästa år. Och när det sker så kommer börsen tycka, wow, då är
fest. Nu kör vi.
Ja, men det gamla vanliga att börsen brukar ju prisa in 60, brukar ligga och prisa in 6-12 månader i förtid så att säga. Och det är därför som man ofta har några motsägelsefulla mönster att när det är sådana varsel, du vet, att det ska uppgå varsel 3000 anställda eller du kan få spark med jobbet, då ska man ju i så sätt köpa aktier för avgångsvällaget. Men det är inte som man tänker normalt om man är en normal människa.
Nej.
Men oftast är det bäst timing att köpa då när det ser så mörkast ut.
Ja, men det är väl liksom lite mer kruxigt också det här när, ja men visst, kanske bolagen har gått ner 40% och det är rea. Men samtidigt så har ju vinstutsikterna oftast försämrats också.
Absolut.
Framåtblickande liksom.
Ja, man vill ju hitta någon som kan ta fortsatt betalt framöver ungefär i samma skala. Något lägre liksom, men
det är ju bra, typ som vi hade ju förra avsnittet, vi hade snackade om mataktier. Orkla och McDonalds. Det är ju sådana bolag som ändå står emot en lågkonjunktur. Om de går ner mycket, ja men då är det fan lasta på liksom.
Sen en annan aspekt på det här temat med att alla en bra kris ska gå till spillo är helt enkelt att göra den här sorts förändringar, pratar om att se över sina vanor och rutiner, alltså matkostnader, hur man bokar utlandsresor och hur man köper kläder och möbler och abonnemang och allt ni kan tänka er. Där finns ju ett ganska naturligt motstånd hos oss människor att göra förändringar. Och har man mycket att göra i tillvaron, med att man ska fara hit och dit, och det är så att ni gör en lista på 50 saker ni ska göra den kommande veckan måndag morgon, och så hoppar vi fram till söndag kväll. Hur många som lyssnar på detta har då betat av alla 50 punkterna på listan? Det har man i regel inte hunnit, och man kanske har gjort säg 35, så är 15 stycken kvar till nästa vecka, och de 15 som har skickats till nästa vecka, de tenderar att vara kvar vecka efter vecka. Och sen har det helt plötsligt gått ett år och man får inte ta tag i de här sakerna. Och ganska ofta är det sådana saker som det kanske är viktigt, men det är inte jättebrådskande. Så till exempel att se över sina abonnemang eller omförhandla bolån och sånt. Ja, det är klart att man kan fatta att ja, men det är säkert viktigt att göra det. Men det är också ganska lätt att skjuta på det. Och fördelen när man har en kris är att om man då helt plötsligt får ganska tuffa elpriser och matkostnader och annat nu, då kan man säga halvåret, ja, då kommer det kännas i plånboken på riktigt hos många svenskar, vare sig de har bra jobb eller inte. Är man då smart så kan man utnyttja det till att förstärka sin motivation att faktiskt att en gång för alla sluta förhala och faktiskt ta tag i kostnaderna.
Mm.
Och därmed så kan ju någonting gott komma ur den här kostnadskrisen vi kommer ha nu närmaste halvåret. Att ja, men det var då jag faktiskt tog tag i alla de här hygienfaktorerna en gång för alla och fick ordning på det. Och jag gjorde en plan att jag skulle fixa en sak per vecka i say, 20 veckor. Och sen 20 veckor senare har jag fixat 20 saker och jag hade sänkt våra hushållskostnader med say, 3000 kronor som exempel.
Ja, det blir ju en ringklocka skulle jag säga. Mm. Det blir liksom, man blir tvungen att,
det blir väl en stark nudge så att säga. Det tvingar dig att faktiskt agera liksom, för att du måste i princip.
Ja.
Så att, för att jag håller med Niklas på den synen väldigt mycket. Det är lätt att flytta på saker och ting, men jäklar vad nice det är man märker när man märker effekten av att göra saker och ting. Förstår du vad jag menar? Att det blir... Det är väldigt kul att inse vilken skillnad och vilken effekt det kan få. Små förändringar varje vecka kan göra i långa loppet.
Jag tycker ju ibland är det också bra att försöka förenkla sitt liv. Liksom, leva lite mer, vad säger man, asketiskt eller vad säger man?
Spartanskt.
Spartanskt liksom. Jag läste den boken om Anders Stenkrona som handlar om det här psykologi. Liksom, och det som människan värdesätter ofta väldigt mycket i livet, det är ju inte saker, det är ju upplevelser. Det är liksom gemenskapen med vänner, det är första barnet och liksom, det är sådana typer av upplevelser och minnen som man minns. Eller ja, som man uppskattar liksom. Det är inte så mycket att man ska ha senaste tvn liksom, för man vänjer sig väldigt fort med en viss typ av standard exempelvis. Och sen så har ju det momentet liksom, eller den här trevliga faktorn liksom, den har ju, det klingar ju av.
Absolut, absolut. Niklas, jag har en fråga till dig. Vad var din upplevelse av den senaste krisen 2007, finanskrisen som den kallas, eller bolånebubblan eller vad den också kallas?
Ja, börsen var ju ganska uppdrivna. Det började ju faktiskt sommaren 2007, så började det falla, och det hade faktiskt, alltså Stockholmsindex hade fallit ungefär 20% när den så kallade finanskrisen drog igång på allvar, och sen följde väl en 30% till. Så det blev ungefär 50% totalt. Alltså från sommaren 2007 till botten som det var hösten 2008. Så ja, 15 månaders nedgång ungefär.
Usch. Och det var typ på ett år, ett och ett halvt då?
Alltså 15 månader. Drygt ett år.
Ja, ja.
Men det var ett utmärkt köptillfälle att gå in då. Och där är en sak där jag kan tycka att vi svenskar ibland är lite så dumsnåla. För man hade klart att man vill köpa på botten, och i praktiken så är det omöjligt att veta när botten är. Men man behöver inte stirra sig så mycket blind på det, utan ofta så ligger kursen och tuggar ganska nära på botten. Om vi tar finanskrisen som exempel, så i 130 dagar ungefär, alltså drygt 4 månader, så då kurserna och harvar runt på botten kan man säga. Och då definierar botten som att jag räknar det som att när kursen har stigit max 10% från den absoluta bottendagen så att säga.
Ja.
Så i det intervallet, absoluta bottendagen upp till plus 10%, där hade man 4 månader på sig att handla. Om man sen räknar bort de här första 10%, att det inte är realistiskt att man kan fånga dem, så hade man sen, brukar man efter en börskraft ha, ungefär så här kommande året brukar man ha någonstans 50-70% uppgång på index första året.
Och Jesus Christ, det är jättemycket.
Tittar man på 2 år så brukar det ligga på någonstans 80-90% uppgång.
Mm.
Och är det så pass stora uppgångar, då kan det lite grann kvitta för man missar de första 5, 10, 15, kanske till och med 20%. För man har fortfarande väldigt mycket uppgång kvar på bordet.
Mm. Det är sjukt intressant tycker jag, för vi har diskuterat det här mycket, effekterna av att missa de bra börsdagarna. Egentligen effekterna av att missa bra dagar och dåliga dagar. Och kontentan i alla fall som jag drog var väl egentligen att ligga och investera långsiktigt och inte försöka tajma marknaden och sälja och köpa och ha sig. Köp hela vägen, köp, pynta månadssparandet varje månad, köper du mer aktier, kvalitetsbolag som överlever och så bara bygger du.
Det är viktigare att vara där för de 10 bästa dagarna än att potentiellt undvika de 10 dåliga dagarna.
Ja, nej, men det är en klassiker. Det finns massa forskning på det. Det kallas ju för TIM, time in the market, som ni säkert har pratat om.
Ja, yeah, absolut. Ja. Men får jag fråga lite så här, du är inne med Polynom Invest och ni går ju investerar i bolag och sånt. Vad kör du för investeringsfilosofi liksom, eller vad tycker du om för bolag?
Ja, jag måste säga att jag är väl, jag gillar aktier, hör ni också såklart. Dock är det tyvärr så att många som är nybörjare på aktier, de fastnar oftast i hausade förhoppningsbolag på Spotlight och för snart för de här smålistorna.
Aktieraketer.
Och det brukar sällan sluta bra. Det finns massa forskning på det också. Risken är stor att man går bort sig, eller att man köper för sent, eller man köper på någon upphausad topp och så vidare. Så ska man hålla på med aktier, så är det mycket, mycket säkrare att köpa lönsamma bolag som ger riktig aktieutdelning på typ large cap och mid cap och kanske med small cap också, alltså på huvudlistan. Och mer eller mindre undvika småbolagen. Där finns ju såklart undantag. Där finns ju Bahnhof, ett klassiskt exempel på ett bolag som borde flytta till Stockholmsbörsen för länge sedan. De är välskötta och bra tillväxt och lönsamma och så vidare. Det är en sorts bolag får ni gärna köpa på First North och Spotlight. Men undvik de här bolagen som gör nyemission minst en gång om året och lovar guld och gröna skogar och gjort det de sista 10 åren. De bara mjölkar småspararna på pengar.
Bra tips. Håller helt med till punkt och pricka. Men du vet, det är ju så lätt att
halka ner
i de här. Wow, den här aktien gick 60% på en dag. Man bara wow.
Så att, men där kan man göra en ganska nyttig övning. Avanza har ju jättebra listor. Det är bara att gå in och titta på historisk kursutveckling. Och så kollar man då på utvecklingen så här, de sista 5 åren. Och så kan man då ranka då från helt enkelt titta på alla bolag då som har gått ner så här mer än 50-60% de sista 5 åren. Det är ju hur många som helst på smålistorna. Gör man sen motsvarande övning på large cap och mid cap, så är det relativt få. Och omvänt, tittar man då på vinnarna, är det klart att det är några enstaka bolag som kan ha stigit mer än 1000%, men de är inte många kan jag säga. Och räknar man i antalet absoluta tal på många som har stigit sig mer än 1000% på 5 år och jämför med de som har fallit mer än 70-80%, så är det extrem skillnad. Det är många, många fler bolag som har fallit 70-80% på 5 år än vad det är som har stigit 1000%. Och sen kan man vara så pass ödmjuk då att man måste ställa sig frågan, okej, vad är sannolikheten att just jag lyckas hitta de här 1000% aktierna och undviker samtidigt då att köpa någon sån här minus 80% aktie. Alltså statistiskt sett så har man inte åsen med sig.
Men Niklas, du är ju proffs. Nej, men jag hör det, och det är verkligen, det är jättebra resonemang och jättebra fakta du lyfter verkligen. För att det är ju precis det träsket som man hör, och så hör man den här storyn och så tänker man att fan, kan de få den här, det är ju alltid certifiering,
nej, det är en eller order,
det här avtalet, ja, den wow, här superstora marknaden, total addressable market, den är så jävla stor. Fall inte för det, gänget, fall inte för det. Men vi hade det,
Niklas, vi har ju faktiskt pratat om flera småbolag i den här podden, på både Spotlight och First North.
Ja, men de flesta har varit lönsamma.
Ja. Så det är det ju.
Absolut.
Och sen tycker jag att man ska inte underskatta, alltså även för man, jag gillar aktier, så ska man inte, jag tycker man ska ha fonder också. Men det, även där så ska man ha lite grann koll på saker och ting. Så jag pratade om det tidigare, men det finns ju många fonder som är så kallade closet indexfonder. Alltså då vet de tar betalt 1,5% om året, men de har en avkastning som indexfond. Och indexfonder kan man köpa för sig 0,3-0,4%. Så den här extra procenten ni betalar får ni i så sätt ingenting för.
Det är det vi kallar för BEA-förvaltare. BNS-förvaltare.
Ja. Men ska man övervikta Volvo nu inför det här? Jag övervikta Volvo 0,5% inför det här kvartalet. Det ser bra ut liksom. Och sen så är resten bara OMX.
Men sen ska man heller inte göra misstaget att man stirrar sig blind på kostnader. För en av Sveriges populäraste fonder är, om man pratar billiga fonder, är ju Avanza Zero. som är gratis att äga. Och då kan man tycka, wow, gratis. Det måste vara en jättebra fond. Det är massor som svenskar som har den. Och då är det roliga att många känner inte till att den är felkonstruerad.
Jaha, det visste
de flesta,
inte jag.
Den går ju bara mot OMX30-bolagen. Medan de flesta Sverigeindexfonder, de går mot ett bredare Sverigeindex. Så trots att de då, en normal Sverigeindexfond tar ut sig 0,3% avgift, så har de haft bättre avkastning de sista 5-10 åren än vad Avanza CEO har haft, trots att Avanza CEO är gratis. Därför att bredare index tenderar att slå OMX30 över tid med bra mycket mer än 0,3% per år. Så därmed så, lönar det sig då. Alltså titta, nu är det ju säkert 100 indexfonder i Sverige, men Avanza CEO brukar liksom vara på nedre halvan, alltså så att minst hälften, ibland 2/3, men det är brukat på hur ni tittar på, men säg minst hälften och ibland så mycket som 70-80% av alla indexfonder i Serie ger bättre nettoavkastning än Avanza CEO trots att den är gratis.
Har du någon bra indexfond som du rekommenderar så, som du kan right off the bat?
Min favorit är en klassiker, det är Spiltan investmentbolag. Den är billig, 0,2% per år. Den köper bara svenska investmentbolag. Och historiskt sett har investmentbolag varit ganska bra på att gå lite bättre än Stockholmsbörsen över längre tidsperioder.
Jag tycker om investmentbolag.
Gör du det?
Latour tycker jag är väldigt bra.
Tim jobbar på Latour, Niklas, bara för förtydliga.
Just Latour har väl en, då får man betala en premie.
Den är lite dyr just nu, så det stämmer. Men det är fint.
Det är en bra sida där som heter IB-index som har koll på investmentbolagen i realtid kring exakt rabatt och premie. Och IB står då för investmentbolagsindex förkortat.
Nej, men
den är fin.
Precis. Den brukar vi tipsa om. Men Tim också, det jag tänkte säga var att Latour har ju handlats till premie.
Ja, just nu så säger jag att det är nästan 30% premie på det. Mm. Och det är alldeles för högt. Jag hade inte vågat köpa Latour just nu.
60% premie var det under peak days.
Var det
70? Mm. Shit.
Och du hörde saken att merparten bolagen där är ju noterade. Så att du kan ju ganska enkelt kopiera Latour själv, så att säga.
Hälften av Latour är väl onoterat, eller?
Jag tror noterade portföljen är kanske 60%.
Okay.
70%.
Jag hade faktiskt fel. Det är ungefär drygt hälften som är noterat och den andra halvan är onoterat.
Bra, jag inte har koll.
Jädda rätt.
Snyggt, jädda. Bra. Ja. Ah, ja.
Men det är jättebra. Du, Niklas, innan vi går vidare till nästa segment, har du en snabb pitch på ett litet case, som vi säger, ett bolag kanske som kan komma med lite som du gillar?
Ja, jag har faktiskt ett bolag som jag tycker är intressant just nu. Det är tyvärr ett spotlightbolag.
Lite motsägelsefullt detta, eller?
Nej, men det är just ett av undantagen, så att säga.
Okej, okay, undantaget som bekräftar regeln.
Det är faktiskt ett Göteborgsbolag som heter Infracom. Som är IT-bolag som vd:n för bolaget, han äger 60% av aktierna. Det är ganska ovanligt för börsnoterade bolag att majoritetsägaren och vd:n äger så pass mycket. Bolaget bildades 2017 och det blev noterat 2018. De äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenter, datakommunikation och så. Och typiska kunder är företagskunder som vill ha hög drift och datasäkerhet. Och det har varit stor efterfrågan på det för många, både små och stora företag under lång tid. Och de har haft bra historisk tillväxt, dessutom lönsam tillväxt. Det är relativt sällsynt med bolag som har både hög tillväxt och hög lönsamhet. Alltså där vinsten växer också i en bra stadig takt. Så de har väl haft ungefär, omsättningen har vuxit med 18% per år sen 2018 när de blev noterade. Och de har också gjort en del förvärv. Och de brukar nog köpa för ungefär 4-5 gånger EV/EBIT. Och så har de själva värderats på börsen runt 13 gånger rörelsevinsten. Så de har haft en viss multipel arbitrage tack vare det.
Klassiker. Men är det rörelsevinsten, är det EBIT menar du då? 13 gånger EBIT.
Och sen har de en stark makrotrend i ryggen att digitaliseringen kommer ju fortgå under överskådlig framtid. Det kommer ta tid att ställa om alla analoga bolag till digitala plattformar och appanpassade med allt vad man ska hitta på. Och allting ska till molnet och så vidare. Så de kan ta en växa under många år framåt. Och det är huset attraktivt värderat just nu. De handlas runt 22 kronor. Och RedEye och aktiespararna har riktkurser över 30 kronor. Så då har vi, om man nu ska lita på riktkurs, man ska alltid ta riktkurs med en nypa salt, men då har du åtminstone en uppsida då på kanske en 30-40% till riktkurserna.
Mm.
Så det kan vara intressant att titta på. Men
jag kan avslöja
likviditeten dock är inte, många bolag på spotet har inte så jättebra likviditet, och det gäller även Infracom.
Mm.
Så
var försiktiga.
Det är svårt att komma ut i alla fall, eller det beror på hur mycket man placerar.
Ja, svårt att komma in också.
Ja.
Jag kan faktiskt avslöja att jag har faktiskt varit delägare i Infracom.
Oj.
Jag var med i deras, de hade en spridningsemission för några år sedan. Och jag tycker inte om spridningsemissioner så mycket. Men det var roligt. Det var
en lustig grej faktiskt.
De gjorde en spridningsemission till rabatt.
De tog in pengar alltså.
De tog in pengar, men grejen är att deras mål var ju att, jag vet inte om det var begagnade aktier eller om det var nya aktier. Jag minns inte. Men deras mål var att få in nya investerare liksom, alltså småsparare och sånt liksom. Och de gjorde, jag tror det var en spridningsemission på typ så här 10% rabatt liksom. Så om du inte ägde aktier så fick du köpa aktier billigare utanför marknaden.
Men det är skitsmidigt.
Så du kunde komma in. Men du missgynnar ju dagens aktieägare, och det är ju jättekonstigt egentligen liksom. Men just då tyckte jag det var roligt, det var bra.
Till slut brukar ju aktiekursen gå ner till det. Men spridningsemissioner, det finns ju massa anledningar för varför man vill göra det. Men säga så här, bredare aktiebas är ju en tillgång för bolaget. Mm. Så att det skulle jag säga är jättebra. Men det var ett bra case, Niklas.
Det är bra, det har gått bra vet jag. De har ju kört förvärv och...
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men nu ska vi göra ett litet förhör på det här, Niklas. Ska vi kolla om du har lyssnat på något tidigare avsnitt vi har släppt?
Jag jobbar extremt mycket.
Det är så det brukar låta,
va? Det roliga är här att jag lyssnar fast inte på några poddar alls, därför att formatet är för långsamt. Alltså, jag läser ju fem gånger snabbare. Jag tar in kunskap 5-6 gånger snabbare än vad jag kan här, lyssna mig till den.
Ja, okay.
Du försöker gånger det, 3 hastigheter.
Mm.
Så den disponibla tiden jag har att göra research och så, den går till att läsa analyser och liknande.
Jag förstår det. Du behöver inte försvara dig, det är helt okej. Men det vi kommer till i alla fall, vårt favoritdel.
Vårt favoritsegment.
Ja, och det är vid
veckans volley. Så det är egentligen att jag och Marcus, vi försöker alltid sätta varandra lite, utmanar varandra lite liksom. Så vi sätter varandra lite på bortkanten liksom. Så vi kastar liksom en helt potatis i varandra. Och ska försöka komma med någon aktuell spaning eller take eller liknande. Det kan vara både börsrelaterat eller inte. Det kan vara ett boktips eller vad kan vara tipsen som helst egentligen.
Mm, precis.
Så det är så vårt segment brukar gå till.
Jag börjar.
Du ska börja.
Ja, shippingpriserna ner väldigt, väldigt mycket. De är typ ner 50% sen peaken. Eller sen början av 2022 egentligen.
Ja.
Vilket för mig väldigt stor konjunkturindikator.
Så är det.
För att utbud och efterfrågan styr pris som vanligt liksom, men utbudet är rätt konstant. Och det är egentligen bara efterfrågan. Jag vet att det har varit lite så här supply chain problematik som har påverkat det, men Tim, de har ju funnits nu i 2 år. Vilket innebär egentligen att egentligen ska det ju bara kommit sakta men säkert mer och mer utbud. Men den har liksom utbudet har inte utvecklat sig så fort. Och det kan inte utveckla sig så fort, för det tar så jävla lång tid att lösa de här supply chain problemen.
Hur ser fraktraten ut under MFM 2019 då? De är ju mycket högre fortfarande.
Det är typ 3 gånger priset fortfarande. Men du vet, lyssna på detta, för det var typ så här, säg att fraktindex dog i strax under 1000 innan corona. Piken på covid så var de typ 5500-6000 typ.
Märska ställde guld.
Skojar du eller? Sätt. Men vi har varit igenom det innan. Så att, det är min take i alla fall. Stor konjunkturindikator. Säger ett och annat om hur folk... alltså, för det är ju makro för mig. Shippingpriser.
Ja, så att, jo, men det är det väl.
Det är hur mycket vi importerar och exporterar och ska flytta på. Så att,
ja, den är bra. Den är jättebra.
Niklas, har du en veckans volley för oss?
Bra fråga. Det som är spännande är ju såklart det svenska valet som kommer avgöras om några dagar. Och sittande regering har väl lett i stort sett konstant de sista 2 åren i de flesta opinionsundersökningar. Och ska man gå på dem då, så kan man tycka då att ja, då kanske de ro hem det igen, så att säga. Men det har hänt för att det har blivit överraskande svängningar i faktiskt utfall jämfört med opinionsundersökningar. Så det ska bli spännande att se om det blir så den här gången eller inte.
Verkligen. Det har ju en del implikationer också för en del börsbolag.
Ja.
Typ utbildning, sjukvård.
Akademia.
Ja. Skolbolagen. Jag tror faktiskt att det kommer vara ganska lugnt för skolbolagen. För vänsterblocket vill bilda regering med Centern. Och de är ju ganska marknadsliberala. Så jag tror inte de har släppt igenom.
Och de har haft 8 år på sig att ta bort liksom vinster i välfärden, så att säga. Ja. Och det har de ju inte gjort, så att, jag tror inte det kommer, jag tror det kommer vara status quo faktiskt. Ja, men det, så din spaning är val och resultat av val. Det kommer ju vara klart när det här avsnittet släpps, för det här släpps ju på måndag. Eller det kommer vara relativt klart i alla fall.
Ja.
Ja, det ska bli spännande att se. Jag är personligen, jag är anhängare av det som kallas för att makt korrumperar. Så jag tycker inte att det är bra att samma parti sitter vid makten för länge, så att säga.
Nej.
För det brukar alltid leta, ja, korruption. Så jag menar, om vi leker med tanke på att sossarna skulle förlora och att de hamnar i kylan, ja, då tvingas de ju ransaka sig själva, rensa ut lite personer som kanske inte är vassaste knivarna i lådan och så vidare. Ja. Så vidare. Och sen 4 år senare kommer de komma tillbaks starkare, hungrigare, ja, med kanske lite fräschare idéer. Ni förstår liksom.
Ja.
Och då är det ju bra för Sverige. Men om man liksom, bör man liksom prenumerera på makten och ta den för givet, så ja, men varför ska man toppa laget liksom? Vi har ju, ja, det är vi som bestämmer liksom, och det är bara att köra på i gamla hjulspår ungefär.
Ja, verkligen. Så
därför är det nyttigt med maktskifte till följd av sådana enkla mekanismer.
Ja, alltså det är ju förändring som skapar liksom välstånd egentligen, ska man säga.
Jag brukar säga så här: förändring främjer förbättring, brukar jag säga. Och det är fan, det stämmer typ 10 av 10 fall, även i privata fall liksom, för dig själv. För att doing, man tenderar ju alltid att göra saker och ting bättre desto mer man gör det liksom. Eller mer man förändrar på saker och ting. Ja. Tim, har du en veckans volley?
Ja, jag är lite tagen nästan här. Jag har ingenting så särskilt, men jag tänkte ju Kambi. Kan du känna till? De är ju speloddsleverantör, kan man säga. En gammal going som har pitchat in tidigare, men som har gått så där. Nej, men de gjorde nyligen ett förvärv. De köpte ett bolag som är inom fronten, liksom det som kunden ser mer liksom. Så de vill ju helt enkelt bredda sitt erbjudande. Och jag tror nog liksom att det sätter ju lite käppar i hjulet för det här uppköpsspekulationerna som har omringat bolaget ganska länge. Man har ju hört hela tiden, ja, men Kambi borde köpas upp av någon industriell spelare liksom. Men om det vore så att industriella spelare uppvaktar bolaget, så antagligen så vill ju inte de att Kambi ska göra något liksom köp liksom när de snart ska ta över liksom. Så det är min tes liksom, att
all bids are off alltså.
Ja, men lite, jag vet inte om det är så troligt längre. Det är, chanserna går ner för lite. Så det är det. Andra tipset är väl att köp inte bolag bara på grund av att du tror att de skulle uppköpta liksom.
Nej, men bra take alltså. Jag gillar det. Jag har inte trott på bud. Jag tror bara folk har snackat upp sitt egna bok liksom. Alltså, ja, i ärlighetens namn liksom.
Ja.
Men det är skitbra, gubbar.
Bra.
Vi vill tacka Niklas för ett fantastiskt välinspelat avsnitt.
Tack så mycket.
Men Niklas, om några av våra lyssnare vill höra av oss till dig, hur gör de det?
Enklast är väl att man skickar en e-post till på vår hemsida polynominvest.se. Polynominvest i ett ord.se.
Ja, det är strålande. Så att många bra takes idag. Ja. Och kom ihåg, gänget, som vanligt, att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses som en rekommendation, utan
gör alltid er egna analys, såklart.
Ja, och utgå från den gärna också.
Ja, man får utgå från den också, det är sant. Det är ju tråkigt ifall man gör sin egna och sen så bara, nej, men jag går på magkänslan här, eller jag går på vad du säger.
Skit, det har ju hänt också. Men, ja, nog med det.
Om man vill nå oss då?
Om man vill nå oss så gör man det at nantingomaktier@gmail.com eller på sociala medier.
Någonting om aktier. Twitter och Instagram.
Twitter och Instagram. Tack.
Ja.
Niklas,
tack så hemskt mycket för din tid.
Tack så mycket. Tack så mycket. Det var roligt.
Ja. Ja, nu ska jag komma hem, nu ska jag gå hem och ska kolla över mina abonnemang.
Med det sagt, gänget, ha en fin vecka.
Ha det bra.
Hej.
Hej.